Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Thumma amma ba'd. Vi fortsätter att tala om domedagen. Och vi talade förra veckan om hur det går för icke-muslimer. Idag ska vi tala om al-hisab, räkenskap. Att varje människa ska stå till svars för sina gärningar. Muslimer och icke-muslimer, alla kommer att frågas ut av Allah subhanahu wa ta'ala. Och al-hisab på arabiska omfattar att vi ska stå framför Allah på domedagen. Och att Allah ska låta oss se vad vi har gjort för någonting. Och Allah ska påminna oss om de saker vi har glömt bort. Allah ska också låta oss få veta hur vi har levt, vad vi har gjort, vad vi har sagt. Alla våra gärningar ska vi stå till svars för på domedagen. Och det här är rättvisa. För att sedan ge människan vad hon förtjänar. Allah ta'ala skickade inte böcker och sände inte profeter i onödan. Skapade inte detta liv utan en mening. Utan det finns ett syfte med allting. Och det är att människan ska få belöning för det hon har gjort. Så därför är det också rättvist att människan ställs till svars på domedagen för allt vad hon har gjort. Och al-hisab omfattar många saker som vi ska nämna. Bland annat att Allah Azza wa Jal nedsänder, han kommer ner till den lägsta himlen för att döma mellan folk. Att vi får ta emot våra böcker i höger eller vänster hand bakom ryggen. Och sedan al-hisab, att vi ska frågas ut. Och sedan att det vi har gjort ska vägas på vågskålarna. Taib, och vi ska inshallah tala om dessa saker idag. Från de första av saker är att människan ska få sina böcker i höger eller vänster hand. Allt vad vi gör och säger skrivs ner av utsatta änglar. Allah subhanahu wa ta'ala har nämnt detta i många verser i Koranen. Allah ta'ala säger: "Wa inna 'alaykum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun." Och det finns säkerligen väktare som vakar över er, hederliga antecknare som har kunskap om vad ni gör. Så varje människa har två änglar, och ulama säger att den ängel som skriver goda gärningar sitter vid höger sida och den andra sitter vid vänster sida. Okej. Okay. Hur exakt, Allahu alam. För det har nämnts i en hadith att om ni ska spotta i bönen, så spotta inte på höger sida, för där sitter ängeln som skriver ner de goda gärningarna, utan spotta istället på vänster sida under foten. Och då kanske någon undrar, men då kanske man spottar på den ängeln. Allahu alam, ulama säger att vi vet inte hur, men så här sa profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Så en ängel på höger sida och en på vänster sida. De vet vad vi gör och de skriver ner. En skriver al-hasanat, de goda gärningarna, och en skriver al-sayyi'at. Och en annan fråga som du har spekulerat i, som vi faktiskt inte vet svaret på, det är det en bok eller flera böcker? Ja. Har vi en bok där man skriver ner de goda gärningarna och en bok där man skriver ner de dåliga? Eller skrivs de ner i samma bok? Allahu alam, det har inte nämnts någonting gällande denna fråga. Men det vi vet att allting skrivs ner. Som Allah ta'ala säger: وَمَا يَلْفِذُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Att människan yttrar ingenting förutom att det finns änglar som är beredda att skriva ner. Så allt det vi säger skrivs ner. Och det här är en annan fråga som ulema har spekulerat i. Det goda vi gör, det goda vi säger, det skrivs ner som hasanat, eller hur? Det dåliga vi gör eller säger skrivs ner som sayyi'at, som synder. Men vad händer med resten av tal? Om jag säger kom, gå, vatten, får jag belöning eller straff för detta? Ja, är det sayyi'at eller hasanat? Nej, det är ingenting alls. Men då är frågan, var skrivs detta ner någonstans? Och de lärde sig att Allah, det skrivs ner, men det är varken för dig eller mot dig på domedagen. Det är inte belöning och det är inte straff. Okej? Okay? Det skrivs inte ner som hasanat eller sayyi'at. Men just att Allah ta'ala säger: وَمَا يَلْفِذُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Att allt vi säger, allt man uttalar skrivs ner. Så varenda ord. Och vissa av salaf, de sa till och med när människan suckar, när du är sjuk och lider och säger då skriver änglarna ner att han suckade. Så allt skrivs ner vad man gör. En annan fråga är, skriver änglarna ner våra avsikter? Här kommer vi till en djup fråga. De skriver ner det vi gör och det vi säger. Skriver de ner det som vi avser att göra? Är det någon som vet? Ja. Ja. Nej. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa i en hadith att Allah azza wa jall, han säger till änglarna: om min tjänare avser att göra en synd, så skriv inte ner den tills det att han har gjort den. Då skriver ni ner den som en synd. Och om min tjänare avser att göra en god gärning, men sen inte gör den, skriv ner den som en god gärning. Men om han gör den, så skriv ner den som 10 stycken goda gärningar. Okej, och den här hadithen är autentisk. Så vad händer? Om du avser att göra en synd, någonting haram, men du låter bli för Allahs skull, då skriver änglarna ner en god gärning, en hasana. Så änglarna vet vad du avser för någonting. Om du däremot gör synden, då skriver de ner en synd. Okej? En sayya. Människan som avser att göra en god gärning, men sen inte gör den på grund av någon orsak, han får också en hasana, en god belöning. Men om han skulle göra gärningen, då får han 10 stycken hasanat, minst. Hänger ni med? Så man belönas också för sina avsikter. Änglarna skriver ner det som man avser. Tayyib, vad är visheten med att Allah skriver ner våra gärningar? Vad är visheten med att Allah skriver ner våra gärningar? Eller att änglarna, Allah har bett änglarna skriva ner våra gärningar. Vad är visheten med det? Det finns många visheter. En av de största är att det borde avskräcka oss från att synda. När vi vet att vi har änglar som skriver ner allting dumt som vi gör, allting dumt vi säger, då borde det få oss att tänka till. Eller hur? Att tala mindre, se mindre dåliga saker, att göra mindre synder. Och också att man skäms. Man borde skämmas för det. Att änglarna ser det. Allah ta'ala ser det först och främst. Men också att änglarna är med dig och ser de synder som du gör. De hör de synder som du gör. Och de skrivs ner. De kommer tas fram på domedagen. En annan stor vishet, och det kanske är den största visheten med att änglarna skriver ner våra gärningar, det är att Allah ta'ala vill visa sin fullständiga rättvisa på domedagen. Då varje människa får sin bok för att bli sitt eget vittne. Ja. På domedagen kommer Allah ta'ala att fråga oss om vi, vad vi har gjort för någonting. Och olika vittnen kommer att hämtas. Men det största vittnet är din egen bok, där allting du har gjort kommer att stå. Och vad säger Allah subhanahu wa ta'ala i Koranen? وَكُلِّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اِقْرَا كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. Och varje människa har vi har bundit fast varje människas gärningar runt halsen. Och på domedagen ska vi säga: lägg fram för henne en bok som hon finner uppslagen. Och en röst ska säga: läs nu din bok. Idag behövs ingen annan granskare av räkenskapen för dina handlingar än du själv. Så allt vi gör skrivs ner i denna bok. Och på domedagen så läggs den fram. Och en röst säger att: läs din bok. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Läs din bok. Du själv är tillräcklig som vittne idag. Detta som står i denna bok räcker som vittne. Man behöver inte fråga andra om vad du har gjort, utan det står i din egen bok vad du har gjort för någonting. Och du själv ska läsa vad du har gjort. Finns det någon större rättvisa än detta? Ja? Kan du skylla på någon annan? Kan du skylla på en orättvis åklagare eller domare? Nej, du kan inte. Utan du får belöning för det som du har gjort. Och samma sak, mannen som du har nämnts i hadithen, som möter Allah subhanahu wa ta'ala. Han är muslim, men han möter Allah azza wa jall med så mycket synder. Änglarna skriver ner 99 rullar med synder. Och när man rullar ut dem så är de är så långt som synen kan nå. Och varje av dessa 99 rullar fyllda med synder är lika lång som synen kan nå. Och Allah frågar, har mina skrivare gjort dig orätt? Har änglarna som skrev ner detta gjort dig orätt? Alltså, är det fel det som står här i? Och mannen säger nej, wallah. Och Allah frågar, har du någon ursäkt? Har du någon god gärning? Och mannen säger nej, Allah, jag har ingenting. Och då så säger Allah, jo, du har en god gärning hos oss. Idag kommer du inte att förtryckas. Och man hämtar ett litet kort, ett pappersbit där det står La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Och mannen tänker, vad ska detta lilla papper väga jämfört med 99 rullar av synder? Och när man lägger dem på vågen så väger det här pappret tyngre än alla hans 99 rullar med synder. Och så sa profeten sallallahu alaihi wasallam att ingenting väger tyngre än Allahs namn. Så namn för att visa då rättvisan på domedagen. En annan nytta med att allting vi gör skrivs ner är att det är ett stort bevis på Allahs makt, Allahs storhet. Allah Ta'ala skapade änglar till dig. Två änglar. Och deras enda uppgift, dag och natt, är att skriva ner det som du gör. De lämnar dig aldrig. Subhanallah. Hela tiden dessa änglar är med dig och skriver ner allt du gör. Dygnet runt. Livet ut. Tills det att själen lämnar kroppen. Så dessa änglar gör detta. Vad Allah Ta'ala har skapat dem. Hur mäktig är inte då Allah subhanahu wa ta'ala. Eller hur? En annan sak, en annan nytta med att dessa böcker finns. Är att det kommer att göra muslimerna glada på domedagen. Det kommer att göra muslimerna glada på domedagen. فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا أُمُقْرَأُ كِتَابِيَهِ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهِ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَهِ Och den som får ta emot sin bok med höger hand ska ropa, kom och läs vad som står i min bok. En muslim som får ta emot boken i höger hand blir glad, han är stolt, han säger, här, kom och läs min bok. Ja. Kom och läs vad som står i min bok. Jag visste att jag en dag skulle kallas att avlägga räkenskap. Han ska leva lyckligt. Så den här personen blir glad på domedagen. Och ni kan ju också versen där Allah Ta'ala säger: "فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا." Vad beträffar den som får ta emot sin bok med höger hand, så ska han dömas en lätt dom och återvända till sitt folk eller sin familj i glädje. Så en av nyttorna med dessa böcker är att Allah gör dig glad med denna bok på domedagen. Då man får ta emot den i höger hand. Må Allah göra oss från dem som får sin bok i höger hand. Till skillnad från el-kafir och el-munafiq, hycklaren och icke-muslimen, som får ta emot sin bok med vänster handen, bakom ryggen. وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوْتِيَ وَلَمْ أُوْتَ كِتَابِيَ Men den som får ta emot sin bok med vänster hand ska säga, ack, om jag ändå hade sluppit se min bok. Så personen kommer skämmas, den som får ta emot sin bok med vänster hand. Och bakom ryggen har Allah Ta'ala sagt i Koranen. Och vissa ulemas säger att antingen som vanligt han skäms och tar emot boken bakom ryggen. Eller att hans vänster arm kommer att vara fäst bakom ryggen. Att Allah kommer skapa honom så på domedagen. Det är också vissa ulemas som säger. Wallahu a'lam. En annan mycket stor händelse på domedagen är att Allah subhanahu wa ta'ala kommer att komma ner för att döma mellan folk. En nuzul. Och det är en av Allahs attribut. Att Allah kommer på domedagen. På ett sätt som passar Allahs majestät. Hans höghet. Och det går inte att likna vid någon eller någonting. Allah Ta'ala säger i surat al-Fajr: "Kalla idha dukkatil ardu dakkan dakka. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa." Sannoliken, när jorden krossas till smulor i omgångar och din herre kommer med änglarna uppställda i rader. Allah Ta'ala kommer ner till den lägsta himlen för att döma mellan folk. Och det finns ju också hadithen att Allah Azza wa Jal kommer ner till den lägsta himlen den sista delen av natten. Och han frågar, finns det någon som ber om min förlåtelse så att jag kan förlåta honom? Finns det någon som ber mig om någonting så att jag kan ge honom? Så varje natt, den sista tredjedelen, kommer Allah Azza wa Jal ner till den lägsta himlen. Och på domedagen kommer Allah komma till jorden. Allah Ta'ala på ett sätt som passar hans majestät. Och det här är någonting som Ahl Sunna tror på. Men hur vet vi inte. Allah Ta'ala är mäktig att göra exakt vad han vill. Och de säger också den här versen i surat al-Furqan. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا. Att när himlen spricker och änglarna kommer ner. Det här är en inledning till att Allah kommer. Först spricker himlen och sen kommer änglarna uppradade. Det här är en inledning till att Allah Azza wa Jal kommer efter dem. Och Allah Ta'ala säger också وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا. Att jorden kommer på den dagen att lysas upp av Allahs ljus. Och det här är när Allah Ta'ala kommer ner till jorden för att döma mellan folk. Då lyser jorden upp med Allahs ljus. Och det här är en av Allahs egenskaper. Allah, han är en nur, ljuset. Allahu nuru samawati wal ard. Och det finns många, många hadither som också tyder på just detta. Bland annat hadithen där Abu Huraira radiyallahu anhu berättar att profeten sallallahu alaihi wasallam han sa: sannoliken så kommer Allah tabaraka wa ta'ala att nedstiga till sina tjänare för att döma mellan dem. Och varje samfund, varje umma står på sina knän. Det är så hårt på den dagen. Så Allah Ta'ala kommer att nedstiga till sina tjänare för att döma mellan folket. Och varje umma står på sina knän. Och kullu ummatin jathia. Och den hadith är Tirmidhi och den är autentisk. Now. Så vad händer då när Allah subhanahu wa ta'ala ska döma mellan folk? Vissa kommer att dömas hårt, straffas och förnedras. Andra kommer att få höra vad de har gjort. De kommer att äras. Och vissa kommer till och med att slippa el-hisab. Och de ska vi berätta om sen. Men generellt så delas folk upp till två kategorier. De som ska genomgå el-hisab. De som ska genomgå räkenskap. De kan delas i två kategorier. De första är muslimerna. De goda muslimerna. De kommer att genomgå hisaben yasira. De kommer att genomgå en lätt hisab. Och den kallas också för hisab al-ard. Det betyder att de kommer få höra allt vad de har gjort. De kommer att erkänna det de har gjort. Och Allah kommer att förlåta dem för deras synder. Okej? Okay? Hänger ni med? Först muslimerna, vad händer? Allah kommer berätta för dem vad de har gjort för någonting. Du gjorde så och så och så. Och påminna dem. Och människan kommer erkänna, han kommer säga ja, det är sant. Och sen kommer Allah säga, jag dolde dessa synder för dig i dunya och jag förlåter dem idag. Ja. Det här är hisaben yasira. Och därför brukade profeten alaihissalam säga, Allahumma hasibni hisaben yasira. Taib. Och Allah låt mig genomgå en lätt hisab. Och det är just det här som menas, det är arab. Att man får höra vad man har gjort för någonting. Och det var den versen vi också nämnde från surat al-Inshiqaq. فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Och vad gäller dem som får ta emot sin bok med höger hand så kommer han att genomgå en lätt hisab. Och hadith ibn Umar radiyallahu anhuma där profeten sallallahu alaihi wasallam han sa: de troende kommer närmare, eller Allah Ta'ala kommer närmare till de troende. Tills det att Allah Ta'ala täcker, han döljer muslimen med något slags ett skydd. Och sen kommer Allah Azza wa Jal att fråga honom, minns du dessa synder? Minns du den här synden och den här synden och den här synden? Och mannen svarar, ej, Rabbi na'am, jo min herre, jag minns alla dessa synder. Och när muslimen har hört allting, jag har gjort, och han har erkänt, då Då tror muslimerna att det är kört. Att han kommer typ gå under, gå till helvetet. Och då så säger Allah, jag dolde dina synder i dunya, i det här världsliga livet. Och idag så förlåter jag dina synder. Och mannen får ta emot sin bok med höger handen. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Så det här är muslimerna som genomgår en lätt hisab. Och vad är det för någonting? För så får yuhasab och hisaben yasira. De får höra vad de har gjort. De erkänner det. Allah döljer dessa synder och han förlåter dessa synder. Okej? Okay? Amma. Den andra, och det är hisab al-munaqasha. Den andra sortens hisab. Och det är den svåra sorten. Det är hisab al-munaqasha. Där personen ska tjafsa emot. Men muslimen erkänner. Kuffar, de kommer att få höra vad de har gjort. Och de kommer försöka ljuga om det de har gjort. Och det kommer att avslöjas för folk vad de har gjort för någonting. Det kommer inte att döljas som det gjorde för muslimerna. Och de kommer stå till svars för varenda liten sak. Men som Allah säger, att den som gör så lite som en atom eller myras vikt av ont kommer att se det på domedagen. Och ingenting blir förlåtet. Ingenting blir förlåtet. Och profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa, men nuqish al-hisab udhib. Den som får besvara det han frågas kommer att straffas. Den personen som kommer börja att ha någon slags dialog och försvara sig och så vidare, den här personen är det kört för. Och profeten sa här att det är ett straff. Att bara få besvara allting. Att få försöka tjafsa emot. Det här är ett straff i sig själv. På domedagen, som vi sa, som är 50 000 år lång. Och att detta också leder till ett straff på domedagen. Det leder till helvetet. Allah Ta'ala kommer också att hämta bevis på domedagen. Vittnen. Beviset är ju dina böcker. Vittnen kommer hämtas. Allah är det största vittnet. Han ser allt vad vi gör. Änglarna kommer att vittna på domedagen. Muslimer kommer att vittna på domedagen. Och sist men inte minst, människans egen kropp kommer att vittna på domedagen. Om människan försöker ljuga, Allah kommer försegla deras munnar. Och istället kommer kroppen att börja tala. Händerna, fötterna, jag gjorde så, jag gjorde si. Och Allah Ta'ala, han är mäktig att göra exakt vad han vill. Till och med jorden kommer att prata. Ja? Till och med jorden, dagarna kommer att berätta vad som skedde där i och vad som skedde på jorden. Så det finns gott om vittnen på domedagen. Och allt det här borde få människan att tänka efter, att det finns ingenting som jag kan dölja på domedagen. Utan allt kommer att komma fram. Som Luqman också lärde sin son. Det spelar ingen roll om det är någonting litet du gör. Om du gömmer det i ett berg eller någonstans mitt i himlen. Allah kommer att hämta det på domedagen. Du kan inte dölja någonting från Allah. Allting kommer att hämtas på domedagen. En annan sak som händer, och det är att alla människor står uppradade. وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفَّ. Alla säger att de kommer att stå uppradade framför deras herre. Alla människor kommer att stå i rader framför Allah subhanahu wa ta'ala. Och i vissa i den här versen, وَتَرَى كُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ. De kommer att stå på sina knän, för situationen är så hård på den dagen. Det finns vissa principer som man måste förstå vad gäller al-hisab. Att Allah Ta'ala kommer att fråga ut oss. Den första principen är att Allah subhanahu wa ta'ala gör exakt vad han vill med oss. Allah äger oss, han äger allt på jorden. Och om han vill, han skulle kunna slänga oss i helvetet. Han gör exakt vad han vill med oss, han äger oss. Men Allah Ta'ala, han är rättvis och han är nådig. Han kommer att belöna de som gjort gott och han kommer straffa de som gjort dåligt. Men om Allah straffade hela mänskligheten, han skulle inte ha gjort någonting fel, för han äger oss. Förstår ni? Och den som äger någonting, han gör vad han vill med det han äger. Så, men Allah Ta'ala, han är rättvis. Alhamdulillah. Och han är nådig. Rahim, Rahman. Och det här är viktigaste. Att ingen av oss går till Jannah på grund av det goda vi gör. Wallahi, det goda vi gör är endast med Allahs tillåtelse. Att du gör någonting gott ska du tacka Allah för. Att han har väglett dig till denna goda sak. Allah har låtit dig göra denna goda sak. Det ska du vara tacksam för. Om det inte vore för Allah, du skulle inte ha gjort dessa goda saker. Så till Allah tillkommer all pris. All tack tillkommer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala kommer att döma mellan folk med total rättvisa. Allah han är al-adil, den rättvisa. Och Allah förtrycker ingen. Allah säger i en hadith att jag, ibadi, mina tjänare, jag har förbjudit zulm, förtryck för mig själv. Så förtryck inte varandra. Allah ta'ala förtrycker ingen. Och det finns många verser som tyder på det i Koranen. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Allah förtrycker ingen. Utan kommer vara total rättvisa på domedagen. Allah ta'ala säger ثُمَّ تُوَفَّ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Och det här är också, för de som inte vet, den sista versen som kom ner från Koranen. De sista verserna från surat al-Baqara. Vi har där versen om ränta. Den sista sidan. Och det här är från de sista verserna som kom ner från Koranen. ثُمَّ تُوَفَّ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Att på domedagen ska varje själ få det hon har gjort och de ska inte förtryckas. Det du har gjort ska du belönas för. Har du gjort gott kommer du få en god belöning. Har du gjort dåligt så kommer du få ett svårt straff. Allah ta'ala säger också i surat An-Nisa وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْفَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Men de som gör rättfärdiga gärningar, vare sig man eller kvinna, och är troende, dessa ska träda in i paradiset och inte tillfogas ens det ringaste mängd av orätt. Den som gör gott, är troende, muslim, man eller kvinna och gör gott, ska gå till paradiset och inget orätt ska göras till dem. Så varje människa får det hon har gjort på domedagen. En annan viktig princip på domedagen vad gäller al-hisab är att ingen människa kommer att straffas för någon annan synd. Ingen kommer att straffas för någon annan synd på domedagen. Utan du står till svars för dina egna gärningar. Men ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Allah säger det som låter sig vägledas. Vägleds till nytta för sig själv. وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا. Och den som går vilse, går bara vilse till skada för sig själv. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Och ingen ska bära någon annan synd. وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبَعَثَ رَسُولَ. Och vi straffar inte ett folk förrän vi har sänt vårt sändebud. Surat al-Isra, vers 15. Och den här versen är viktig, den omfattar många saker. Men ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Den som låter sig vägledas gör det till sin egen nytta. Och det här är viktigt. Om du är muslim, vem är det som tar nytta? Är det Allah eller du? Det är du. Allah behöver inte det. Du själv tar nytta. Det är du som gynnas av islam. Du gynnas av islams regler. Och så vidare. Men den som går vilse, وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا. Den som går vilse gör det till sin egen skada. Allah skadas inte. Om hela mänskligheten vänder sig bort från Allah. Allah han är ghaniyun. Han behöver ingen. Han behöver ingenting. Det här är viktigt. Och sen, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Ingen kommer att straffas för någon annan synd på domedagen. Utan du står till svars för det du har gjort. Och vi straffar inte heller ett folk förrän vi har sänt en profet. Det är också en annan viktig princip. Många ställer alltid frågan, vad händer med de som inte fick någon profet? Vad händer med de som inte hörde om Muhammed sallallahu alaihi wasallam? Allah kommer att vara rättvis. De som inte har hört om islam kommer att få ett prov på domedagen. De som levde i en tid där det inte fanns en profet kommer att få ett prov på domedagen. Allah straffar inte förrän han har sänt sina bevis. Han sände sina profeter. Men vi sa ingen människa straffas för någon annan synd. Det finns ett undantag. Och vad är det för någonting? Naam. Om man uppmanar till synd. Om man uppmanar till synd. Om du drar andra människor till synd, då får du också synd på dig. Allt det som du gör hamnar på dig. Men det här är inte heller att säga till exempel att du straffas för någon annan synd. Varför? För den synden den här personen har gjort är din gärning. Egentligen, eller hur? Det var din orsak att den här personen syndade. Precis på samma sätt som om du kallar någon människa till gott, då får du också belöning. Personen får belöning och du får lika mycket belöning. Om du kallar människa till ont, personen får synd och du får lika mycket synd. Så därför kommer vissa på domedagen att komma med mycket, mycket synder och bära på ryggen. Men att man kan ta sina synder och ge bort till någon annan, det här finns inte. Det finns vissa undantag. Och det är den som har förtryckt folk, smutskastat folk, dödat folk, slagit folk, tagit deras pengar och sånt. På domedagen kommer de att göra upp. Ja. Och vad händer? Personer som har förtryckt andra kommer att få ge från sina goda gärningar, sina hasanat. För att gottgöra de här synderna han har begått. Det finns inga pengar på domedagen. Det finns inget fängelse, det finns inget straff som man kan gottgöra den här personen med. Utan det är bara hasanat som han kan ge bort. Och vad händer om hans hasanat tar slut? Och profeten al-Islam, han sa, man kommer med belöning stora som berg. Och han har gjort orätt mot de här människorna. Och han får ge från sina hasanat tills det att alla belöningar tar slut. Och vad händer då? De han har förtryckt börjar, eller de får ge sina synder till den här personen. Så det här är också ett annat undantag. Där en person får bära andra synder. Men generellt så står varje människa till svars för det hon själv har gjort på domedagen. En annan sak som händer vid al-hisab är att varje människa kommer att få se vad hon har gjort. Vi kommer att få se våra gärningar framför oss. Som Allah nämner i surat Ala Imran, vers 30. يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مَحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ. Att akta er för den dag då varje människa ska finna allt, att allt det goda hon någonsin har gjort har lagts fram framför henne. Och liksom allt det ont hon har gjort kommer att vara där. Och hon kommer att önska att det vore ett avstånd eller tomrum så långt man kan se mellan personen och synderna. Allah varnar er för honom själv. Allah är barmhärtig mot sina tjänare. Så Allah ta'ala säger att vi ska akta oss för den dagen, domedagen, då varje människa ska finna vad hon har gjort. Du kommer se framför dig det goda du har gjort. Och det dåliga du har gjort. Men människan önskar att det vore det längsta avståndet mellan henne och hennes synder. Men så är det inte, utan de är framför henne. Som profeten al-Islam nämnde i en hadith, att människan kollar på sin högra sida. Eller varje människa ska stå inför Allah utan tarjuman, utan någon mellanhand, utan någon översättare. Och varje människa kollar på sin högra sida och ser det hon har gjort. Och på vänster sida och ser det hon har gjort. Och kollar framför sig och ser bara elden. Så profeten al-Islam, han sa, frukta elden om det så är med en halv daddel. En timmer, en daddel. Man skänker till någon fattig. Försök att på så sätt få belöning och rädda dig själv från elden. Han sa, kan du inte? Med ett gott ord. Kan du inte skänka pengar till fattiga? Säg ett gott ord. Det här får du också belöning för. Genom den här hadithen betyder att med minsta sak ska du försöka rädda dig från elden. Med alla möjliga gärningar. Självklart stora gärningar. Som en salah, zakat, hajj, som. Självklart. Men även de minsta av gärningar ska du försöka att rädda dig själv från elden med. Det kanske är just dessa små hasanat som tar dig till paradiset. Med Allahs rahma. Så man ska skydda sig själv från elden på alla möjliga sätt. En annan viktig princip som händer vid al-hisab är att våra goda gärningar kommer att mångdubblas. Tiodubblas. Medan synderna stannar som de är. Tayyib. Allah ta'ala har nämnt detta i flera verser i Koranen och det finns också flera hadither. Men ja'a bil hasana falahu ashru amthaliha. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Allah Ta'ala säger att den som kommer med en god gärning kommer att få den tiodubblad. Och den som kommer med en synd kommer endast att få denna synd. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Och de kommer inte att förtryckas. Så här är subhanallah. Varje sak en muslim gör är gånger 10. Minst. Och så sa profeten sallallahu alaihi wasallam upp till 700. Om en muslim gör en god gärning så mångdubblas den 10. Eller upp till 700. Och Allah säger förutom fastan, den är för mig och jag kommer att belöna för fastan. Bukhari och Muslim. Så allt en muslim gör är gånger 10. Är det någon som kan ett exempel på detta? Konkret exempel som har nämnts i hadithen. Att säga salam alaikum, nam. Hur många hasanat? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakat. Nam. Assalamu alaikum 10. Det finns ett mer konkret exempel. Nam. En bokstav från Koranen. Alltså, det är generellt, men det gäller allting, men det har nämnts specifikt gällande vissa gärningar. Profeten alaihissalam nämnde att den som läser en bokstav från Koranen får 10 hasanat. Och så sa han ett exempel. Jag säger inte att alif la mim är en bokstav, utan alif är en bokstav, lam är en bokstav, mim är en bokstav. 10, 10, 10. Alif la mim, 30 hasanat. Ja? Och vissa ulema, vad säger de? Hela Koranen är ungefär 3 eller 2 miljoner hasanat, om man räknar på det här sättet. Det här är den minsta belöningen. Sen kanske en människa får mera belöning beroende på hans uppriktighet, beroende på hans gudsfruktan och så vidare. Upp till 700. Också, som ni nämnde, bönen. När Allah subhanahu wa ta'ala tog upp profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam till himlen, så föreskrev Allah 50 böner. Du och din umma ska göra 50 salat per dygn. Och ni vet ju berättelsen. Och så gick profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam tillbaka. Han skulle tas tillbaka. Och när han togs förbi Musa alaihi wasallam, så sa Musa, vad hände? Och han sa, Allah sa att vi ska göra 50 salat. Och Musa alaihi wasallam, han sa, ni går tillbaka. Det är för mycket. Ni kommer inte klara av det. Jag har redan provat på med Bani Israel. Be om att det ska bli mindre. Och profeten alaihi wasallam togs tillbaka till Allah. Och han bad om att det skulle bli mindre. Tills det blev 5 salat. Han gick fram och tillbaka. Tills det blev 5 böner. Och sen även trots detta så sa Musa a.s. gå tillbaka. Även efter 5 böner. Han sa gå tillbaka. Det är för mycket. Ni kommer inte klara av det. Och då så sa profeten a.s. att nej, jag skäms. Jag kommer inte gå tillbaka. Och då så ropade en röst ut. Allah Ta'ala säger att det här är skrivet. De är 5, men de är 50 i belöning. 5 salat, men de är 50 i belöning. Så när du gör salat al-dhuhr, hur många belöningar? Som 10 dhuhr. Asr, 10 asr. Maghrib, 10 maghrib och så vidare. Allahu Akbar. Så det här minsta belöningen, gånger 10. Så varje salat du gör är gånger 10. Mashallah. Så varje god gärning du gör, 10 dubblas minst. Förutom vilken gärning? Ja? Fastan. Och här säger ulema att varje gärning har en gräns, en specifik, som en fast belöning. Förutom fastan. Varför? Allah Ta'ala säger i Koranen, innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighayri hisab, att de tålmodiga kommer att få sin belöning gränslöst. De tålmodiga kommer att få sin belöning gränslöst. Så det finns ingen gräns för belöningen av tålamod. Och fastan är just tålamod. Att ha tålamod i att avstå från mat och dryck. Ha tålamod i att avstå från sexuellt umgänge. Ha tålamod i att avstå från att säga fula saker, att göra dumma saker. Det här är sabr, tålamod. Så därför är belöningen gränslös. Eller den har en speciell belöning hos Allah subhanahu wa ta'ala. Hänger ni med? Och ulema säger också generellt att annan form av tålamod har också en otrolig belöning. Som Allah sa i den här ayah, att Allah kommer att belöna de tålmodiga utan gräns. Till exempel en person som får utstå svårigheter för Allahs skull. Han prövas med olika svårigheter. sjukdomar, fattigdom och sånt. Och han har tålamod. Hans belöning är också inshallah gränslös. Oändlig hos Allah subhanahu wa ta'ala. Så kom ihåg det, tålamod är från de bästa av gärningar. En annan viktig fråga som kanske någon ställer, om man minns vad vi pratade om förra veckan. Vad sa vi gällande icke-muslimernas gärningar? Vad händer med dem på domedagen? Men vad händer på domedagen med gärningarna? Haba'an manfura. De blåser bort som damm på en stormig dag. Gärningarna finns inte på domedagen. Så då ställer vi oss frågan, varför ska de då genomgå al-hisab? Varför ska Allah fråga ut icke-muslimer? Varför ska de få sin bok? Varför ska deras gärningar vägas? Om de ändå inte har några goda gärningar. Om de ändå ska till helvetet. Det finns olika svar på detta. Ett, och kanske viktigast av allt. Att Allah Ta'ala ska visa sin rättvisa. Att till och med ni, människor, som gjorde så mycket fel och så mycket orätt och vägrade acceptera islam, ni ska få höra vad ni har gjort. Och ni ska få straff i enlighet med det ni har gjort. Eller hur? Rättvisa. Och att de också ska ångra sig. Varför blev jag inte muslim för? Och som brodern sa, för att bestämma vart de ska hamna någonstans i helvetet. Den som inte är muslim hamnar i helvetet. Och så är det. Finns ingen mitt emellan. Men vart hamnar han i helvetet? Precis som paradiset har nivåer upp, darajat, hundratals nivåer upp, så har också helvetet massvis med nivåer neråt. Ju längre ner, ju värre. Och därför säger Allah Ta'ala om hycklarna: innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Att hycklarna kommer vara i den lägsta botten av helvetet. Värsta straffet är botten av helvetet. Och de nämner också ett exempel på profetens två farbröder, sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab och Abu Talib. Var de likadana? Båda var kuffar, de var inte muslimer. Men de var inte likadana. Abu Lahab gjorde allt för att hindra folk från att bli muslimer. Allt för att vara i vägen för profeten Muhammed, sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib gjorde allt för att försvara profeten, nästan. Stödde honom och hjälpte honom. Men han vägrade acceptera islam av högmod. Och vad sa profeten alaihissalam? Att han kommer att be för Abu Talib på domedagen. Att han ska vara längst upp i helvetet. Han ska få det minsta straffet, som är skor av eld som gör att hans hjärna kokar. Så kolla skillnaden. Vissa är längst ner och andra är högst upp. Beroende på vad man har gjort. Ju mera synder, ju längre ner. Ju mera kuffer, ju längre ner. Kom ihåg detta. Så därför är det också viktigt att de ska stå till svars för det de har gjort, för att veta vart de ska hamna någonstans. Vi kommer till en till punkt, och det är dagens sista punkt. Det finns en grupp av folk som inte kommer att genomgå al-hisab. De kommer inte att frågas ut på domedagen. Och profeten alaihissalam, han nämnde att de är 70 000. Han sa 70 000 från min umma kommer att gå in i paradiset utan hisab. Och sahaba börjar spekulera, vilka är dessa? Kanske det är de som föddes som muslimer, som aldrig har syndat och så vidare. De börjar spekulera vilka dessa är. Men då så kom profeten ut alaihissalam och han sa vilka dessa 70 000 är. Han sa det är de som inte ber om ruqya. Ruqya är när man läser Koran på en sjuk person till exempel. Eller man läser dua som har nämnts från profeten alaihissalatu wassalam. Ni kanske har sett det. Det kan vara en person som har feber, influensa. Det kan vara en person som är sjuk. En person som har jinn eller shaitan i sig och sånt. Exorcism. Det kallas också för ruqya. Eller att man läser på vatten och blåser och så vidare. Ruqya. Profeten alaihissalatu wassalam, han sa alladhina la yastarqun, de som inte ber andra om ruqya. Okej? Personen är sjuk. Han säger inte kan du läsa Koran på mig, utan han läser på sig själv. Men han ber inte om ruqya. Men profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa att den som kan gynna sin broder ska göra det. Så om du ser att din bror är sjuk, någon har gjort magi på personen, han är besatt av en jinn till exempel, då kan du göra personen en tjänst genom att säga: jag ska läsa Koran på dig. Om du nu kan de kriterier som krävs för att läsa Koran på en sjuk person, då kan du erbjuda dig att läsa Koran för denna människa. Då har personen fortfarande inte bett om detta. Okay? Men det är inte haram. Även om han skulle vara sjuk och säga: läs Koran på mig. Det är inte haram. Men då får han inte, eller han kommer inte falla in under dessa 70 000 på domedagen. Taib. Alladina la yastarqun wa la yaktaun aw la yaktun. De som inte också använder el-kay. Och el-kay är en gammal arabisk medicin. Det är att en person som har smärtor i kroppen eller vissa sjukdomar bränner vissa delar av kroppen. Och det finns i viss, vad säger man, traditionell medicin. Att man värmer till exempel under fötterna. Du värmer ett metallföremål och stoppar under fötterna. Det kan vara en sked eller någonting. Och den blir nästan alltså jättevarm. Och bränner under fötterna. Det tar bort smärta i kroppen. Alltså beroende på vissa ställen och punkter och sånt. Det funkar. Men profeten Al-Islam, han sa att de som inte gör detta är också från dessa 70 000. Och så sa han: och de som inte tror på skrock, utan de förlitar sig på Allah. Fyra egenskaper. Och de tre första går emot den sista. Den sista är att de förlitar sig på Allah. Och de tre första går emot att förlita sig på Allah. Att be folk om ruqya, att använda den här elden för att bota sig, och att tro på skrock går emot att förlita sig på Allah. Vet ni vad skrock är för någonting? Skrock, vidskepelser, att man tror på tur och otur. Att vissa objekt kan ge tur och andra objekt ger otur. Ja? Som för någon dag sedan var det fredag den 13. Är det en otursdag? Ja? Nej! Direkt ska jag säga nej. Det finns inga otursdagar i islam. Samma sak, det finns inga turdagar. Det finns inga turnummer. Du spelar fotboll, nummer 11 är inte bättre än nummer 13. Det finns inte. Det är khurafat. Det är vidskepelse. Många har också det här. De säger nummer 13 är otur. Att krossa en spegel är otur. Gå under en steg är otur. En svart katt över vägen är otur. Allt det här är inte sant. Och vi frågar de här människorna: den här spegeln som går sönder, har den en makt vid sidan av Allah? Har spegeln makt att ge dig otur? Ha? Det är som att du säger att den här spegeln är som en gud. Ha? Eller så säger du att Allah har satt otur i att krossa speglar. Vad står det här någonstans? Står det i Koranen? Står det i hadith? Nej. Så skrock får man inte tro på. Det finns ingenting som ger tur och otur. Endast Allah subhanahu wa ta'ala är den som styr universum. Som gynnar och skadar. Allt detta ligger hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och de här människorna som tror på skrock, wallahi, de är sjuka. De är hela tiden rädda. Man kan inte lägga nycklar på bordet. Man kan inte lägga borster på bordet. Man kan inte gå på vissa ställen. Dagar är otur och nummer är otur och vissa människor är otur. Auzubillah. De lever i ständig skräck. En muslim, alhamdulillah, förlitar sig på Allah subhanahu wa ta'ala. Han lever avslappnat. Eller hur? Hans hjärta är förlitat på Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Man vet, om jag vill ha någon nytta, Allah. Det enda som kan skada mig är Allah. Förstår ni? Alhamdulillah, som muslimen är på detta sätt. Så dessa människor kommer inte att frågas på domedagen. 70 000. Men Bushra, glada nyheter. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa: med varje person av dessa 70 000 är det 70 000. Ja? Dessa 70 000 är unika. Men varje person av dessa 70 000 muslimer har med sig 70 000. Som får gå in i paradiset utan hisab. Första hadithen att de är 70 000 finns i Bukhari. Men det finns en annan autentisk hadith att varje enstaka person får ta med sig 70 000. Vad blir det? Det blir 4,9 miljarder va? Ja, 70 000 gånger 70 000. 4,9 miljarder muslimer inshallah går till Jannah utan hisab. En annan och sista punkten vi tar upp idag är att varje profet har haft ett samfund. Det kallas för umma. De som trodde på en profet, de är hans umma. Profeten Muhammeds umma, sallallahu alaihi wasallam, är den sista, eller hör, innan domedagen. Men profeten Muhammed sa: vi är de första på domedagen. Vi är de första som kommer att frågas ut på domedagen. Han sa vi är de sista i detta liv, men vi är de första på uppståndelsens dag som kommer att dömas av skapelsen. Bukhari. Och det här är en dygd, en ära. Vi är de sista, vi borde egentligen stå sist i kön, eller hur? Men för att vi följer den bästa profeten. Vi är det bästa av samfund. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Allah säger ni är det bästa samfund som kommer till folket. För vi följer den bästa profeten. Vi har fått den bästa boken. Därför kommer vi att vara de första på domedagen. Okej? Okay? Det är också en annan viktig princip att känna till. Och vi ska inshallah fortsätta tala om detta nästa vecka. Och vi avrundar det här för idag. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.